Det här är en podd från Svenska Yle.
Ett av de mest utskällda och kanske också kontroversiella ställen man kan jobba på i Finland är Migri, det vill säga Migrationsverket. Och alldeles nyligen så hände ju det att Finland fälldes i den europeiska människorättsdomstolen för första gången någonsin för att Finland inte lyckades skydda livet på en irakisk asylsökande. Och det här var en direkt konsekvens av Migris agerande. Det här är nyhetspodden på Svenska Yle och jag sitter här med Johanna Minkkinen. Hej och välkommen till nyhetspodden.
Hej, tack.
Och anledningen till att det är just Johanna som sitter här tillsammans med mig, Karin Götelid heter jag då, är det att du Johanna jobbade på Migri, Migrationsverket, under de här åren när allt det här hände. Och vi ska liksom nysta i det här nu. Kan du berätta om ditt jobb på Migri då när det begav sig?
Mm. Jag kom dit i början av 2017 så att då var kanske så där i samhället det mest akuta läget ska vi säga börja ebba ut eller vara lite över för att då hade ju 2015 och 2016 hade det kommit jättemycket asylsökande och till Finland och så då hade det ju varit en stor press på att snabbt öppna flyktingförläggningar, nyanställa till Migri och det var ganska stort kaos egentligen kan man säga. Säga i hela samhället då, så den biten hade lite lugnat sig då när jag kom till Migri 2017 men där sen på själva Migrationsverket syntes det ju väldigt tydligt, kanske ännu mera sen då, för det var ju då sen som alla de här asylintervjuerna skedde och alla beslut skulle fattas så att det var en... Ja, så då var det ganska kaos där.
Ja, precis. Läget var ju alltså då, just som du sa, alltså 2015-2016 kom alla de här människorna, 20 000 personer från Irak. Och allt det här, alla de här ansökningarna skulle behandlas då. Hur var liksom stämningen eller hur fungerade det där?
Min upplevelse är att det nog på det sättet fungerar bra. Att jag har nog en känsla av att min bild var att alla... nog verkligen jobba så mycket de kunde och gjorde ett så bra jobb de bara kunde och ville göra det bästa för situationen. Men förstås, alltså man hade ju varit då tvungen att i snabb takt anställa en massa människor. För det kändes ju som att hela Finland, hela Norden, hela Europa egentligen var totalt oförberedda på den här mängden flyktingar som kom. Vilket jag kan tycka att var ganska överraskande att man togs på något sätt så på säng av den här situationen. Mm. Och fast förstås alla fick utbildning där, så det där var det ju jättemånga nya människor. Och det är ju hemskt liksom när det handlar om människor och det handlar om deras framtid och det kan handla om liv och död.
Det är ju då som vi redan har liksom berört här är ju det att det är ju ett, i många avseenden ett jättekontroversiellt ställe att jobba på Migri. Mm. Från båda sidorna så att säga. Jag menar, de flesta är kanske, eller många är arga på den här myndigheten av någon orsak. Antingen den ena eller den andra att Finland släpper in för mycket asylsökande eller flyktingar. Å ena sidan och sen då, å andra sidan att Finland är alldeles för strikt. Hur märktes det här att när du jobbade här?
Det märktes jättetydligt förstås att jag var ju en av de som svarade i medietelefonen och den ringde ju konstant. Alltså vi hade nog ofta, eller konstant, men att ska vi säga att då i början speciellt så nu hade vi liksom minst 10 mediesamtal per dag. Att det var fortfarande liksom ett väldigt hett ämne och det märktes väldigt tydligt så att jag var ofta, eller jag var en av dem som hade hand om det där Migris Twitterkonto som har en massa följare och det är förstås en bra sak att folk följer det dels för att få information och sen är det ju förstås bra att en myndighet för en dialog med människorna men det som jag tyckte att var på något sätt ledsamt som man ju kanske märker av nog annars också när man följer kommentarsfält och annat, är att den här debatten är så väldigt polariserad. Att det var just det här att mest så att det antingen var så att säga, utan man ska nu inte egentligen dela upp så här i sidor, men att om vi säger karikerat så här, att det var liksom den sidan som var fruktansvärt arga på Migri och det där. Och kanske inte alltid riktigt heller försökte förstå hur en myndighet måste jobba, vad som handlar om politik och så. Vilket också är förståeligt, för det här handlar som sagt om människor och om liv och död. Mm. men som var väldigt arga, och det kunde vara mycket sån här liksom, mycket uttryck som att mördare och förstår ni att ni har blod på era händer. Och
Migris bödlar, eller bödlarna på Migri har jag också sett.
Ja, precis. Ja, det fanns en massa sån här liksom, och att känns ni inte och jag vill bara spy på er, typ den här stilen som ju inte, jag kan som sagt förstå det är mänskliga reaktioner, men samtidigt så ledde det sällan ju till något konstruktivt. Mm. Och så fanns det den här andra sidan som var väldigt, som var mera det här liksom, som man säger på finska, rajat kiinni, liksom att stänga gränserna. Att hur kan ni överhuvudtaget ta in folk, att vi ska bara vara finländare i Finland, vad man nu sen ens menar med finländare. Att en hel arbetsdag kunde gå åt till att man svarade dels på det här att ni har blod på era händer och sen på det här att kan ni inte börja stänga gränserna.
Och det läget fortsätter ju förstås fortfarande, även om eller den polariserade debatten finns ju förstås kvar. Läget är ju förstås ett helt annat nu. Slutet av 2019 så kommer det lite på 1000 asylsökande, tror jag det var, per år. Och då var det 20 000, så nu är ju liksom läget ett helt annat. Mm. Och då ser det ju förstås helt annorlunda ut också på Migri. Man har ju fått säga upp folk där till och med, eller samarbetsförhandla bort folk. Och så.
Ja, precis. Men nu fick man väl tilläggsanslag sen igen av den här nya regeringen, ja, för att det är så långa köer, och det gäller inte bara asylansökningar utan det gäller en massa andra ansökningar där det är liksom olovligt långa köer för tillfället, att folk får vänta på arbetstillstånd och annat.
Och nu blev det ju så då, som sagt, att Finland ju fick precis en sån här ganska allvarlig reprimand, eller det var kanske mer än en reprimand, det blev alltså Finland fälldes alltså då i Europeiska människorättsdomstolen för på två punkter då i sån här grundläggande fördrag om mänskliga rättigheter som alla demokratiska länder ska följa då med att man då misslyckades på punkten att skydda liv då, för att den här Ali, som han hette, blev utvisad trots att man faktiskt visste ganska väl om hur hotat hans liv var. Hur tänker du liksom mot bakgrund av att du jobbar där på Migri då? Hur tror du liksom att sådana här beslut kom till? Det här hände ju då 2017.
Ja, alltså. Och det är förstås svårt att säga exakt vad där har hänt, att vad det har berott på. Men det var ju också det att den förra regeringen då, under Juha Sipilä, så gjorde ju många förändringar. Alltså gjorde flyktingpolitiken strängare, striktare. Och det där bland annat så 2016 slopades det här humanitära skyddet. Och så gjorde man det jättemycket svårare att få alternativt skydd. Det här handlade om sådana fall där man inte helt, en asylsökande inte helt uppfyller de här kriterierna för asyl. Men det finns några andra faktorer i hemlandet som gör att det är så kaotiskt att man ändå kan få då ett sånt här, en annan sorts uppehållstillstånd. Och det humanitära skyddet slopades helt 2016. Alternativa skyddet, det gjordes mycket svårare att få det. Så att jag vet inte att kan det här påverka. Kan Ali ha varit ett fall, en person som till exempel ska ha omfattats tidigare av det humanitära skyddet och när det slopades, så ansåg man att han inte hade grund för asyl. Det är mycket möjligt. Eller handlar det helt enkelt om ett fel? Det har jag svårt att säga, men att det kan hänga ihop med de här förändringarna som gjordes då.
Det var ju så då att det här beslutet att slopa det här humanitärt skydd, som du sa, alltså det som är liksom, ja, som en grund för att man får stanna, man får inte asyl, men man får alltså just precis då skydd. Så det var ju det som då uppfattades som ett sånt här kryphål i den finska asyllagstiftningen. Mm. För att det var Finland och sen något annat europeiskt land som gav just irakier humanitärt skydd. Mm. Och det uppfattades då som om att det missbrukades och att det liksom spreds uppgifter i Irak om att i Finland så får man lätt skydd. Det fick man till exempel inte i Sverige. Så det var ju då väl En väldigt medveten handling då från regeringens sida att täppa till det hålet så att säga.
Ja, det var ju så alltså att då, alltså fram tills det slopades, det humanitära skyddet slopades 2016, så var det ju de facto lättare för iraker att få asyl i Finland än till exempel i Sverige. Mm. Och som du sa, så alltså det rykte så att säga spred sig och då... När det här humanitära skyddet slopades så sa ju inrikesministeriet helt öppet, där fanns ju då, under den här förra regeringsperioden så fanns det ju två samlingspartistiska ministrar där. Det var ju då, först var inrikesminister Paula Risikko och sen blev det Kai Mykkänen. Mm. Och då sa de helt ärligt från inrikesministeriet, det frågades att ska det bli liksom att vill man att det blir svårare att kunna komma till Finland och få ett liv här så att säga. Så sades det helt ärligt att vi vill inte att Finland ska vara mer attraktivt i liksom, asylsammanhang än något annat europeiskt land. Och det sa man helt ärligt.
Ja, och det var precis då i dessa tider eller efter det som sen beslutet om till exempel då Ali fattades. Mm. Och här är vi nu då att det finns kanske andra också. Jag lyssnar på Tom Kankonen som är en erfaren utrikesjournalist här på Yle. Han var med i ett radioprogram här om dagen och pratade just om det här. Och han har följt det här läget i Irak dels noga länge själv. Och sen träffade han många av de här asylsökande som kom då 2015 och 2016. Och hans analys var det att det har varit frågan om ett lotteri, alltså det här på Migri, att vem som får stanna och vem som inte får. Det fanns, enligt honom så fanns det sådana som fick stanna som kanske inte nödvändigtvis behövde skydd, medan sådana som då verkligen skulle ha behövt det så blev avvisade helt enkelt.
Mm. Det där är ju förstås svårt att säga. Alltså den biten kan jag liksom med säkerhet säga att det ju inte har varit någon slags aktivt lotteri. Att nu har man ju haft klara grunder man har följt och det har jobbat proffsiga människor där och som har försökt absolut sitt bästa men i ett väldigt, väldigt pressat läge. Men sen ska vi också komma ihåg det att saker är inte alltid som det ser ut utåt. Utan ibland har myndigheterna en massa uppgifter som allmänheten inte har. Mm. Som man ju inte får gå ut med för att man har ju liksom, det är ju sekretessbelagt allt det här. Så att ibland finns det faktorer som säger till exempel att någon har begått något brott eller det finns andra skäl till varför den här personen inte kan beviljas asyl. Och då kan man inte gå ut med att berätta varför till allmänheten. Och det som ju ofta provocerar folk har jag märkt är när man från Migri eller också från andra myndigheter säger det att vi kan inte kommentera enskilda fall. Och många tycker att det låter väldigt kallt. Så det är ju bara en lagstiftningsfråga. De har alltså ingen möjlighet att göra det. Man får inte göra det. Men sen förstås var det var ju ett pressat läge för alla. Och som sagt att det kom mycket nya in och jobba där. Mm. Och sen det här med att det gjordes plötsliga liksom, eller ganska snabba förändringar då i asylpolitiken som också har påverkat. Och jag kollar nu upp det nu att det faktiskt var så att om någon hade haft humanitärt skydd, det är ju då så att säga på viss tid att det är inte så där att du får det för livstid så att säga. Så när den där förändringen gjordes då i lagen så det kunde vara så att om någon skulle söka om ett nytt, liksom, nytt uppehållstillstånd med humanitärt skydd som grund så kunde det vara så att den skulle ha fått det 10 dagar tidigare och skedde förändringen och sen var det liksom sen var slutresultatet att den måste lämna Finland och alla de här grejerna är ju sånt som Migri bara är tvungen att följa och inte liksom men att det var ju visst ett ganska kaotiskt läge men något aktivt lotteri så skulle jag ha väldigt svårt att säga att det skulle handla om.
Och nu är ju läget det då att polisen efter det här utlåtandet eller den här fällande domen i människorättsdomstolen nu på eget bevåg har fattat beslut om att avvisningarna till Irak nu upphör. Så det var ju en ganska så här konkret och snabb reaktion från myndighetshåll på det här, eller hur?
Precis, och det gäller ju väldigt få för att det har gjorts ganska lite av de här överlag. Men det är ett beslut ju som polisen nu själv har fattat. Och det har ju många politiker kommenterat också att det kommer nu inte att ha så mycket. Ja, det inte kommer att ha en så konkret inverkan. Nej. Men i alla fall har man nu liksom då fattat det här beslutet.
Och då får, kan man tänka sig Migri nu då fundera på sina processer, antar jag, i ett sånt här läge och börja gå igenom?
Jag tror absolut att man funderar väldigt mycket just nu, och hela tiden har man också jobbat hårt, det vet jag, för att förbättra processerna och det där. Jag vet att man, det var ju en stor grej då med de här människor som konverterade då till kristendomen.
Just det, från islam till kristendom.
Precis, för att få asyl då liksom med den grunden och det där. Och då vet jag att det togs in liksom religionsexperter och gjordes mycket utbildningar. Att det görs nog mycket hela tiden, absolut. Och jag vet också, jag känner ju folk som jobbar där och så här, och förstås att processerna gås igenom. Och där är ju förstås också det att det är väldigt många olika, vad ska man säga, ställen, olika myndigheter som har hand om de här migrationsfrågorna. Att dels är det ju då Migri, och med Migri lyder ju under inrikesministeriet. Men sen är det polisen som helt har hand om då avvisningar och utvisningar, alltså att konkret då
verkställa
dem. Mm. Så den biten är liksom helt, förstås att beslutet kommer från Migri, men sen själva det där verkställande är helt ensamt på polisen. Mm. Och sen är ju en utrikesministeriet i en del också har att göra med de här frågorna. Så att det är liksom åtminstone då fyra olika myndigheter och ministerier som är inblandade, så att det är ett ganska sådär, vad ska jag säga, ett stort pussel eller lapptäcke, många olika ställen som ska samarbeta där, och det går man ju nu igenom då på alla de här ställena. Mm.
Avslutningsvis så tänkte jag bara att vi skulle nämna det helt kort, kanske det här med att den nya regeringen har ju, eller hade åtminstone när den tillträdde, en helt annan profil i de här frågorna än den förra regeringen. Den nya regeringen består av Gröna, Vänsterförbundet och SFP och sådana här då ganska flyktingvänliga partier på den finländska partiskalan. Tycker du att det här märks på något vis nu i Finlands migrations- och asylpolitik?
Jag skulle säga att det märktes i början i form av uttalanden från till exempel Maria Ohisalo de Grönas, från de gröna då inrikesminister, och från andra. Och visst, det finns ju liksom i regeringsprogrammet sagt att man kommer att göra asylpolitiken humanare igen, eller vad man nu ska säga, men man kommer att lätta på vissa saker. Att till exempel ska det bli lättare att få familjeåterförening. Det är ju väldigt höga inkomstkrav för tillfället på den som då första kommer hit och vill ha sin familj hit. Så att det kommer man att lätta på. Sen har man också, ska man också göra det lättare att få rättshjälp, som ju var en sak som den förra regeringen då skärpte. Och det där. Och sen vet jag inte hur mycket liksom när det gäller de här nya ministrarna till exempel, att hur mycket har varit då inför valet och före regeringen hade tillträtt, att hur mycket har varit liksom sån här valsnack och så för att
retorik,
och hur mycket har handlat om det att man inte riktigt har förstått hur bunden man sen ändå är som minister och som liksom medlem i regeringen, att de här förändringarna sker ju väldigt långsamt i den här lagstiftningen och attitydförändringarna sker väldigt långsamt, och förstås att en minister kan ju göra en hel del och kan förstås liksom påverka mycket också med bara sina uttalanden. Men sen när det gäller konkreta åtgärder så är det ju liksom en hel regering man ska ha med sig, och liksom det är ett käpp som det där ändrar kurs långsamt, så att säga.
Minerad mark rör man sig i alla fall på, oberoende politisk färg och regering och så i de här frågorna. Vi har pratat om Finlands migrationspolitik. Tusen tack Johanna för att du var med i Nyhetspodden. Johanna Minkkinen är ju journalist och producent här på Svenska Yle, men var med här egentligen då mest i rollen av det att Johanna faktiskt har jobbat på Migri. Det var Nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Hej då!